Ja, vi höll nu alltså på med Romarbrevet 1 och syndafallets effekter. Det här med före och efter. Ibland så är det ju så när man ska sälja en ny tandkräm att före då så håret hänger stripigt och flottigt och byxorna är opressade. Så man använder nya tandkrämen och byxorna skiner och skorna är blanka och håret ligger rätt. Och dessutom sitter tänderna på plats. Ja, före och efter. Men här är det ju alltså i motsatt riktning. Och det luriga är ju alltså att i syndafallet blir Adam så förblindad att han tycker att det som är efter är bättre än det som är före. Och det har också vi att kämpa med. Alla predikningar du har hört om Marta och Maria, där har Maria fått godkänt och Marta fått underkänt. Men alla församlingar fungerar efter Marta-principen. För vi kan läxan, men vi har ändå inte förstått den. Och nu är det så här att vi ska ta upp lite mer av den här synskadan som Adam får i syndafallet. Som vi har ärvt efter honom. Det står i första Mosebok 3 att, jag kan slå upp det. Ormen säger, 5:e versen. Men Gud vet att när ni äter av det skall era ögon öppnas. 7:e versen. Då öppnades bådas ögon och de blev varse att de var nakna. Deras ögon öppnades. Samtidigt talas det framförallt i Nya testamentet om att människan är blind. Jesus säger till sin samtidsfarisé, ni blinde ledare. Och vi kan ju slå upp Johannes 9:e kapitel. Att se att det handlar inte bara om en liten utvald skara fromma judar, utan att det egentligen handlar om mänskligheten. För i Johannes 9:e kapitel där blir en blindfödd man botad. Och för Johannes betyder detta någonting mer än bara detta att killen fick fungerande ögon, utan framåt slutet så förs det här över i en mera symbolisk mening. Och det är Jesus själv som gör det. 39:e versen. Och Jesus sa, till en dom har jag kommit hit till världen för att det som inte ser ska se och det som ser ska bli blinda. Några fariser som var tillsammans med honom hörde detta och sa till honom, är kanske vi också blinda? Jesus svarade, om ni inte vore blinda skulle ni vara utan synd, men nu säger ni att ni ser, er synd står kvar. Alltså poängen i syndafallet är det här att människans ögon öppnades och hon blev blind. Och det låter ju inte klokt. Men det betyder alltså att det som händer med människan är att hennes ögon öppnas för någonting som hon förut inte hade sett. Och samtidigt stängs de till för något som hon förut hade sett. Någonting försvinner ut ur synfältet och något annat kommer in istället. Man kan ju undra, vad då? Och då kan vi uttrycka det så här. I syndafallet förvandlas människan från förnöjsamhet till oförnöjsamhet. Hon upphör att se det hon har och får en väldig blick för det hon saknar. Förnöjsamhet, det är att se det man har och vara tacksam för det. Förnöjsamhet, att se det man har och vara tacksam för det. Oförnöjsamhet är att se det man saknar och ständigt jaga efter att få det. Jag tycker om liknelsen med frimärksamlaren som har alla frimärken utom ett. Vad är det som dominerar hans tankevärld? De frimärken han har eller det enda han saknar? Med säkerhet det senare. Livet är inte värt att leva för när han fått det där sista frimärket. Och när han har fått det så upptäcker han att nu har han inte längre något att kämpa för. Och då är allt samman slut. Han inte bara är oförmögen att se det han har. Och fäster en särskild uppmärksamhet vid det han saknar. När han inte längre saknar något har livet förlorat sin mening. Och därför kan vi säga så här, i syndafallet blir Adam en negativist. Innehållet i hans liv kommer att formas av det han inte är och inte har. Och det är en lite ödesdiger attityd. Vi antar att du ska bygga ett hus. På gårdsplanen ligger tegelsten och cement och sand och du har vatten i kranen och du har träplankor och du har spikar och du har tegelpannor. Allt ligger snyggt uppradat. Men du får för att du ska bygga huset av någonting, inte av det du har utan av det du inte har. Det blir ju inget bra hus. Och på samma sätt är det med våra liv. Vi har en kopiös förmåga att inte se det vi har. Det som vi skulle kunna bygga huset av. Istället envisas vi med att både leva av det vi inte har och för det vi inte har. Och för det vi inte är i hopp om att bli det. Det betyder alltså att den fallna människan är hela tiden på flykt bort ifrån sig själv. Hon har en mycket större oförmåga än hon själv vet att se vad Gud har gett henne. Vem Gud har skapat henne att vara. Utan hon är förblindad av tanken vad hon istället vill bli. Och satsar sitt liv på att bli något annat än hon är. Ju mer hon satsar på det, desto mer främling blir hon för sig själv. Och detta är ett stort problem som du möter ideligen i själavård. Man kan ha levat 60 år innanför sitt eget skinn och vara totalt obekant med sig själv. Man kan veta till tusen vem man ville vara och vad man ville lyckas med och vad man borde göra och vad man borde vara och hur allting skulle vara. Och man kan vara förgrämd till tusen över att det inte är så. När man börjar tala med en människa om att detta är ju rena snurren egentligen. Det är det ju faktiskt. Du kan ju inte åka i en bil som du inte har. Det är väl bättre att du åker i den du har. Här har det stått en bil på gårdsplan och rostat i alla år. Varför åker du inte i den? Varför ska du envisa att man cyklar på en cykel som inte finns? Så kan det vara kanske den mest krisartade fråga som man kan ställa till en människa. Det kan vara den stora hjärnskakningen, så att säga. Jag vet inte vem jag är. Där tycker jag i det här sammanhanget att vi som kristna har ett väldigt försteg framför, vad ska vi säga, gudlösa ideologier. Därför vi kan ändå säga till en människa att Gud har skapat dig. Han satt inte bara igång det hela en gång i världen, utan han har också gjort dig. Och han har tänkt ett liv för dig. Och det han har tänkt för dig, det har han tänkt i största omtanke, varmhärtighet, glädje och nåd. Det var någonting han ville ge dig. Och det livet som han ville ge dig och fylla ditt, ja, han ville ge dig mening och innehåll. Det livet har han utrustat dig till. Och att finna Guds kallelse och Guds bestämmelse handlar ju så väldigt mycket om att finna sig själv. Att förstå vem Gud har skapat en till att vara. Om man då hela tiden är uppfylld av tanken på vad man skulle vilja vara istället för det man är, så kommer man ju garanterat alltså på sidan om det Gud ville med ens liv. Om Gud har skapat dig blå och alla andra är gröna och lever ett grönt liv, och du tycker att ja, det är ett grönt liv man måste leva, ja, då har ju du på något sätt trampat din egen identitet under fötterna, den som Gud har gett dig. Och det här, det är Adams olycksöd. Det är negativismen. Man är blind för det man har. Och så väldigt mycket av det Gud har lagt ner i våra väsen är vi obekanta med. Det är tydligen inte bara bjälken i det egna ögat man har svårt att se, utan till och med utrustningen i ens eget liv. Men man är otroligt lyhörd för vad man tycker att man borde vara, det vill säga det man egentligen saknar. Med denna oförnöjsamhet kom ju också otacksamheten på köpet. Ingen attityd hos människan dunstar så kvickt som tacksamheten. Lova Herren min själ och glöm inte bort vad gott han har gjort. Ja, det behöver verkligen sägas. För bönesvar som vi får glömmer vi på några dagar. Bönesvar som vi inte får kommer vi ihåg tills vi dör. Oförnöjsamhet. Och så fort vi har fått något, så upphör det att ha tjuskraft över vårt liv. Du går där och tittar på den nya BMWn med dubbelförgasare och 58 ventiler och katalysator och till och med turbo i bilradion. Och så till sist så tar du det där banklånet och köper bilen, och därmed upphör den att ha värde för dig. Oförnöjsamhet, negativism. Nu är det så här att detta är en annan definition på negativism än den vanliga. För som regel när folk talar om negativism så menar man så här att ja, jag tror aldrig jag kommer att få den där BMWn, utan jag nöjer mig med en Fiat. Alltså att man inte har de stora förväntningarna, utan suck de små. Och så kommer det alltid någon in i någon kuliss någonstans och säger att nu ska vi lära dig på lite positivt tänkande. Du måste ha de stora visionerna, förstår du. Det är positivt tänkande. Det är negativism. Det är att verkligen lära sig se vad man saknar. Akta dig för positivt tänkande, för det är negativism. Det är negativismen i dess allra prydligaste form. Om någonting är ormens väsning så är det det. För det är alltså en teknik för hur jag ska kunna leva verkligen på allvar utifrån det jag saknar. Istället för att leva utifrån det jag är och har. Och gå inte på den niten när du är snäll. Vi måste som själavårdare lära människorna det här. Det här är tema som återkommer ofta i mina själavårdssamtal. More often than not, för att ta ett fint engelskt uttryck. Och det ödesdigra är alltså främlingskapet. Och i detta kan vi nu se att syndafallet handlar så enormt mycket om att människan sträcker sig efter makt över det hon inte har makt över och förlorar alla relationer. Hon förlorar relationen med Gud. I sitt jagande och sin förblindelse och sitt samlande på det hon inte har förtrampar hon sin nästa och hon blir en främling för sig själv. Hon mister relationen med Gud, med sin omgivning, men ödesdigrast av allt, hon mister den med sig själv. När vi ser en människa som alltså är till exempel deprimerad och som tycker livet är slut och allting är jobbigt och ingenting är roligt längre och så vidare, då grips jag av en lust att säga till honom, var lite positiv i all sin dag, det här är ju för tråkigt. Ja. Men då är det ju hela tiden frågan om att vi måste också definiera vad vi menar. För då måste man alltså tala om för den personen att tänka positivt är nu inte att mot bättre vetande inta en optimistisk attityd. Utan det handlar om att börja en upptäcktsprocess i livet. Att börja upptäcka vad Gud har lagt ner och som jag hela tiden har ägt. Men i mitt jagande bort ifrån det Gud har gett mig så har jag inte sett det. Det är inte positivt tänkande i den här formen att jag indoktrinerar mig själv till att tro att det är solen skiner alla dagar även om det regnar. Utan det är detta att jag får upptäcka vad Gud har gett mig. För Guds nåd över mitt liv har två nedslagspunkter. Den ena vill jag kalla för Guds skapelsenåd. När Gud skapade dig så gjorde han det med omtanke. Det ligger en omtanke i att du inte har allting också. Men det finns någonting i ditt liv som Gud har lagt in som en utrustning för det liv han av kärlek vill ge dig. Det där kommer inte i bruk förrän sen anden kommer in och liksom både befruktar och bekräftar det Gud genom skapelse har lagt in i ditt liv. Därför att den naturliga utrustning som vi har fått, den vill Gud på något sätt lösgöra från vårt eget strävande, våra egna ambitioner, våra egen maktgalenskap, om jag får säga det så, och ta i bruk genom sin ande. Därför ser vi ofta att när en människa finner sina nådegåvor, som vi brukar kalla det, så säger vi att ja, men sån där har han ju egentligen varit hela tiden. Ja, på ett vis har han det. Paulus var en mycket intelligent man innan han blev apostel. Och han var inte dum i huvudet efteråt heller. Men ändå är det Guds vishet som flödar och inte Paulus intelligens. För någonting har förkrossats i honom. Och det betyder inte att Gud sänker nivån på hans intelligens från 180 till 65. Utan det är alltså bara så att Paulus upphör att använda den för sitt eget förhärligande. Sedan kommer anden in, inspirerar, bekräftar, tar i bruk. Folk som får kallelse att leda lovsång brukar ha sångröst. Det tycker jag är det bästa exemplet. Ett stycke skapelsenåd och ett stycke kallelsenåd. Förstår ni? Ja. Och när vi alltså ska lära den människa som tycker att livet är slut att tänka positivt i verkligt sann mening, så är det alltså att upptäcka skapelsenåden och kallelsenåden. Därför det om något är något hon har. Då har vi återfört människan till att leva av det hon har och det hon är i en tacksamhet över det, istället för att leva i grämelse över det hon inte har och inte är. Det här det återkommer ju väldigt ofta i själavården på många olika plan. Ganska ofta så möter man ju äkta makar. Och de har det trassligt på många sätt. Och man behöver inte ha det trassligt länge på vilket sätt det vara må, för det också blir trassligt i sängen. Den äktenskapliga sängen är äktenskapets förstoringsglas. Där syns alla konflikter med extra plågsam tydlighet. Och jag kan bara minnas ett enda gift par jag har träffat, där båda sa att sexuallivet var bra och allt annat var tokigt. Och riktigt hur det fungerade, det vet jag inte. Jag fick aldrig tillfälle att fråga. Men annars är det nästan alltid så att om något krånglar så krånglar det också där. Och då får man också lära de äkta makarna att liksom inte sätta igång och kräva någonting av varandra. Alltså sexuallivets glädje bygger ju på förnöjsamhet. Vi är tillsammans, vi ger varandra ömhet. Vi får leka ihop och ibland så blir det jättebra och ibland blir det ingenting. Och det, vi tar det som det kommer. Vi ligger inte här och blir jättebesvikna. Så vi ligger och snyftar halva natten och gör det jättejobbigt för varandra. Utan vi får ta varje tillfälle som den större eller mindre gåva det blir. Och vara glada över det vi har istället för att gräma oss över det vi inte fick den här gången. Därför att när man möts på den, med den utgångspunkten, då blir det alltid någonting som växer. Det är alltid någonting som får barnaskap och vila och glädje och växande över sig. Men så fort man möts med tanken att den här gången ska vi ha den perfekta orgasmen, så blir det ett helvete. Därför det kan man inte alltid ha och det kan man inte alltid leva upp till. Och plötsligt blir sexuallivet någonting att leva upp till, någonting att prestera för varandra. Man blir jättespänd som en fiolsträng och så gör man bort sig. Och så blir det misslyckande och så efter ett tag tycker man det är så jobbigt så man blir både frigid och impotent. Och så kommer man till själavård. Det här är mycket vanligt. Och så får man lära äkta maka vad förnöjsamhet är. I sexuallivet. Därför det är det enda som funkar. Och det kanske man får uttrycka så här. Gör inte sexuallivet till en fråga om orgasm. Utan gör det till en fråga om ömhet. För ömhet kan du alltid ge. Och ömhet kan du alltid ta emot. Men orgasm blir det inte alltid. Bland annat av den banala anledningen att ibland är man för trött. Det är ett stycke positivt tänkande, äkta positivt tänkande i sexuallivet. När Gud blir vår hänförelse så drivs vi av tacksamhet. Och det är då tacksamheten över någonting som vi redan har fått. När idealbilden av oss själva, det vill säga det vi inte är och inte har, när det blir vår hänförelse, och vår handlingskraft. Så drivs vi av något som vi hoppas kunna få i framtiden. Alltså i det ena fallet drivs jag därför att jag redan har fått. Och i det andra fallet drivs jag därför att jag hoppas kunna få. I det ena fallet har jag fått någonting som Gud hela tiden har ämnat för mig. I det andra fallet strävar jag efter någonting som Gud kanske aldrig har ämnat för mig. Om en människa drivs av detta att hon redan har fått något som Gud sedan begynnelsen har ämnat för henne, så är det inte så lätt att ta glädjen ifrån henne. Men en människa som hoppas, som har sin glädje i att hon hoppas kunna få någonting som hon inte har och kanske inte heller är bestämd att få. Det är mycket lätt att ta glädjen från den människan. Det är bara att på minsta sätt hindra henne att nå målet. En liten snubbeltråd någonstans på vägen och det blir omedelbart konflikt. Och vi ser på nytt att tacksamhetens livsstil föder gemenskap. Oförnöjsamhetens livsstil föder ensamhet. Splittring, om vi så vill. För om jag envisas med att bli något som jag inte har och inte är ämnad att få, då har jag sträckt mig efter någonting som Gud har ämnat åt någon annan. Att vara och att få. Och det handlar inte bara om ägodelar, det handlar om funktioner. Det handlar om fördelningen av platser i Kristuskroppen. Och på nytt så ser vi detta att också i andliga sammanhang har människor så svårt att nöja sig med den uppgift de är tilldelade. Evangelister utger sig för att vara bibellärare och bibellärare utger sig för att vara apostlar och jag vet inte allt. Alla ska vara allt men inte det de är. Hela tiden är det gräset som växer utanför staketet grönare än det som växer innanför. Och när vi lever så uppstår splittring och konflikter. För det handlar egentligen om att vi har en grundattityd av att försöka med prestationer. Det vill säga med makt skaffa oss det vi inte har och inte är. Och överallt där makt träder till, där blir det också splittring. Det är läxan ifrån Babel. Och den läxan har åtföljt mänskligheten och kommer att göra till den sista dagen. Där makt råder uppstår alltid splittring. Där nåden regerar uppstår alltid enhet. Det blir så svårt när man talar om att den fallna människan drivs av ambitioner och det ligger någonting av makt och perfektionism och höll jag på att säga nästan kolonialism i det här. Och oberoende och alltihopa detta. Och så säger man det att det där med ambitioner är inte så bra som det låter. Och då säger det klick i huvudet på oss och så tänker man så här att ja, men tar man bort ambitionerna så stannar ju alltihopa. Det är det stora spöket, det är vi ju rädda för. Vi kan ju inte sitta som Maria. Vad händer då med ungdomsverksamheten? Det blir ju inga scouter på om vi sitter som Maria vid Jesu fötter. Ja, men hon kommer ju inte att sitta där hur länge som helst. Men hon måste sitta där tills hon är uppfylld av honom. Sen blir det nog scouter. Och sen blir det nådegåvor utan att vi håller på predikat om nådegåvor. Därför att när vi sitter vid Jesu fötter så kommer den ene att se hans vishet. Och upptäcka plötsligt att det är ju fantastiskt en sån vishet. Vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Och han kommer att gå stjärnögd därifrån och tala om Guds vishet. Och har i förbifarten fått en vishetens nåd att gå? Nej, jag kommer alldeles självlysande och talar om Guds kraft. Inte därför att han har hållit på och liksom jobbat på kraftgärningarnas nådegåva i 20 år, utan därför att Herren har uppenbarat sin kraft. Han hade en gudslängtan. Han såg på Herren. Herren uppenbarade sin kraft och hans kraft verkar genom den människan. Men är vår längtan bara en längtan efter funktioner? Eller är det en längtan efter Herren själv? Om någon törstar så kommer han till mig och dricker, säger Jesus. Och ibland säger vi, det spelar ingen roll om du törstar eller inte dricker i alla fall. Nej, det är inte samma sak. Man kan avlida av övervätskning. Och det har en känsla av att vi gör ibland. Vi har hört så mycket och varit så lite törstiga. Vad är det för törst det handlar om? Jo, den törst efter Herren själv. Där den törsten finns, där kommer det väckas.
Bakom all längtan efter gåvorna måste finnas samtidigt en längtan efter
givaren. Precis. Precis. Vi går tillbaka till Romarbrevet 1. Och spanar in den 26:e versen. Ska vi se hur den ser ut. Eller 25:e är det. För där heter det om den fallna människan så här. Romarbrevet 1:25. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. De dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen. Som är välsignad i evighet. Amen. Eller om du istället vill skriva det så. De dyrkade, de gladde sig. De fäste hela sin uppmärksamhet vid gåvorna och inte vid givaren.
Det kommer ju väldigt tydligt fram i Johannes evangeliet där Jesus hela tiden kämpar med att människorna ville ha hans gåvor under och hans
ja.
Men inte honom.
Ja, just det. Om vi går tillbaka till första Mosebok ett slag så får vi ju en märklig bild av det här som händer med människan. Det finns ju många bottnar i den här berättelsen. Men det är detta med nakenhet jag är ute efter. Andra kapitlet och 25:e versen. Och mannen och hans hustru var båda nakna och blygdes inte för varandra. 3:7 versen. Då öppnades bådas ögon och de blev varse att de var nakna. Nu ser de alltså något annat. Förut visste de nog om att de var nakna, men jag är en sändare, det gör väl ingenting. Det är inte så förfärligt noga med mig. Gud är ju Gud. Och det betyder alltså att trons människa är gudsupptagen. Det är bara gudsupptagenheten som kan lösa oss från självupptagenheten. Men i syndafallet blir Gud en främling för människan. Han springer och gömmer sig för henne. Och samtidigt så riktas hela hans uppmärksamhet mot honom själv. Hjälp, jag är ju naken. Jag måste ha ett fikonlöv. Och sedan blir människans liv en enda jakt på fikonlöv. Nu gäller det att få ett fikonlöv som är större och vackrare och mer guldkantat än alla andras fikonlöv. Min stereoanläggning måste ha 2 gånger 250 watt. Det är visserligen hälsovådligt att höra på den, men grannen sa bara 200 watt. Min bil kan gå 350 km i timmen om den bara fick lov att göra det. Och ibland när jag tror att ingen ser det så trycker jag lite extra på gas. Fikonlöv. En utklädningsidentitet. Ett skenliv, ett bedrägeri. Och som jag sagt förut och stryker under igen, i det ögonblick människan ville bli något annat än hon är, så underkänner hon det hon är. Och det ser vi på att skammen kommer in i människans liv här. De var båda nakna men skämdes inte. Men så får Adam för sig att han ska bli något annat än han är. Och då tittar han på sig själv och skäms. Och skammen ihop med ambitionen blir nu den kombinerade drivfjäder som jagar Adam genom livet. Skammens piska och ambitionens morot. Och Gud löser inte det här problemet genom att ge Adam allt det han saknar och önskar sig. Utan Gud löser problemet genom att föra Adam tillbaka till utgångspunkten. Att finna vem han är skapad till att vara. Att försonas med att han inte är skapad till något annat. Att lära sig leva utifrån sina givna förutsättningar och inte varken av något annat eller för något annat. Att ta emot nåd över det som fattas, både från Gud och människor. Och leva av den nåden istället för att ha makt och oberoende och leva av det. I sammanhanget skymtar också ordet ansvar. Det finurliga med frälsningen är ju att den befriar oss från ansvar. Allt dumt och allt fel och allt orätt du har gjort, du blir förklarad ansvarsfri. Ansvaret sträcker sig bakåt i tid. Du blir skuldfri. Och ansvarsbefrielsen sträcker sig också framåt i tiden. Du blir bekymmersfri. Eller kan bli det. För Gud har tagit ansvaret för ditt förgångna och för din framtid. Den fallna människan däremot hålls fullt ansvarig av Gud för sina gärningar. Vill hon vara oberoende av Gud så får hon finna sig i att hållas ansvarig av Gud. Och Gud är inte så kvick med förmildrande omständigheter som vi. Han kommer inte att säga på den yttersta dagen att jag var sjuk och ni besökte mig inte, men det kan jag ju förstå, så dålig barndom som ni hade. Utan en människa som går ut ur Guds skapelse och ordning är fullt ansvarig. Även om hon själv tycker att det är inte så förfärligt mycket jag kan rå för i mitt liv. För i samma ögonblick hon säger det, att det är inte så hemskt mycket jag kunde rå för i mitt liv, så säger naturligtvis Gud tillbaka det, att nej, det vet jag väl. Men varför lät du inte mig ta ansvaret? Som jag berättade vid kaffebordet här inne, vi har en kvinna i vår församling hemma som är domare. Och jag hade en gång en bibelstudium hemma i församlingen om det här med ansvarsfrihet. Och då kom hon med den lilla kommentaren som jag tycker är väldigt bra. Hon sa detta att i sammanhanget måste vi göra skillnad mellan att vara ansvarsfri och att vara ansvarslös. Gud gör oss ansvarsfria men inte ansvarslösa. Och det tycker jag är en finurlig liten ordlek som får stå alldeles för sig själv.